Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Du kommer nu att få lyssna på podden om ont. En podcast om självhjälp mot smärta och stress med mig, Björn Rodin, och med mina kollegor från Caladrius Rehab. Varmt välkommen.
Ja visst, Johansson.
Välkomna tillbaka.
Igen. En gång till.
Jajamän.
Podden om ont. Vi poddar vidare, va?
Ja, ja, det gör vi. Men... det är roligt.
Det... det är jättekul att sitta här.
Ja.
Vi har ganska många som lyssnar på oss också.
Ja, det är ännu roligare.
Ja, det är väl, det är någonstans runt 11-12 000 i månaden. Mm. Unika lyssnare.
Mm.
Tycker vi är jättekul. Vi kommer fortsätta så länge folk lyssnar, tänker jag.
Mm, precis.
Och Sofia är med oss idag också.
Ja, jag pratar nu.
Ja, nu får du prata. Ja, du får prata. Du kan få prata först. Ska vi göra om hela presentationen så tar du den en gång. Så
för... nästa gång.
Ja, det tar vi nästa gång.
Får öva på den lite.
Ja.
Hallå, ja.
Det är ju bara jag bara gör. Ja. Det är det som är så härligt. I dagens avsnitt så har vi spännande grejer på. Vi snackar ju väldigt mycket om stress här. Och det är ju att förklara orsaker.
Mm.
Dels för att... det är väldigt många som behöver information och kunskap om stress eftersom det är kanske ett av våra större samhällsproblem idag.
Mm.
Vi är ju tvungna att jobba med stress eftersom vi också jobbar med smärta.
Mm.
Det ena brukar bära med sig det andra.
Mm.
Och om man har långtidssmärta så är man definitivt stressad.
Mm.
Det äter in sig i livet liksom. Och jag tänkte att vi ska prata om våra verktyg då.
Mm.
Vi gör ju, det är ju väldigt mycket mer än att bara... prata. Det finns ju syften med pratet, så att säga.
Mm.
Och vi ska inte säga att det är terapi, utan vi kallar det för samtal.
Mm.
Och ibland så lyckas vi, eller ofta lyckas vi så en del fröer hos människorna. Som man tar med sig hem och som man gör någonting med. Och då blir det ofta ganska bra.
Mm.
Så, vissa når hela vägen.
Mm.
Andra får en bra bit på vägen.
Mm.
Men alla har ju betydligt mycket mer verktyg när de lämnar våra vingar än när de kom hit. Liksom. Mm. Och tänkte vi att vi ska dela med oss av de här verktygen.
Ja. Mm. Det blir också tydligare vad vi gör.
Ja, precis. Och det blir ganska mycket tekniskt snack idag ju.
Mm.
Så vi har ju ett antal olika, som vi kallar det för verktyg.
Mm.
Som egentligen är formulär kanske i viss utsträckning.
Ja.
Men även samtals...
modeller liksom.
Ja. Precis.
Mm. Tanke och samtalsmodeller.
Ja, hur gör vi? Vilken ordning gör vi det? Och varför gör vi det vi gör? Liksom. Så tänker jag.
Mm.
Ska jag säga mer innan vi börjar? Caladrius.se är ett jävla bra ställe att hitta oss på.
Mm.
Det finns även på Caladrius Rehab på Instagram. Våran stora PS då, det är ju Facebook. Då har vi nästan 20 000 följare på den. Mm. Så där är vi mycket. Svara på frågor och grejer grejet och skickar upp självhjälpsfilmer och allt möjligt.
Mm.
Så är det så att ni inte har hittat oss i de medierna så kan vi rekommendera dem.
Precis.
Ja, där finns en hel skatt att hitta med grejer.
Man kan få Caladrius hem, kan man säga.
Kan man säga, ja. Vi har också kursen om ont, ju.
Precis.
Onlineutbildningen som vi kör. Som är i 7 delar. Där vi går igenom hur smärta funkar och hur stress funkar och... enkla verktyg hur man kan börja bearbeta det.
Mm.
Men det är lite grann så. Det är ju det som är våran grej. Kunskap. Vi känner ju någonstans att allting börjar och slutar i kunskap.
Mm.
Och det är också så här att bristen på kunskap i allvarliga tillstånd är dum.
Den är dum och stressande.
Ja.
Att inte veta, inte förstå, inte begripa.
Nej, precis. Och vi behöver ju inte ha det kanske fullt så nasty liksom.
Nej, nej.
Så därför ska vi göra ett försök här och dyka lite ytterligare i det här idag.
Mm.
Stressverktygen då. egentligen någonstans, vi börjar ju med en anamnes när klienten kommer till oss. Och då har vi två stycken olika. Vi har ju stressanamnesen såklart.
Mm.
Anamnes är ju en frågeställning, alltså en intervju.
Sjukdomshistoria liksom, ja. Sådär.
Mm. Precis, och den är extremt viktig för oss i all rehab egentligen.
Mm.
Vi har ju en skadeanamnes, en smärtanamnes, om det finns någonting i kroppen. Och vi har en ganska omfattande undersökningsanamnes liksom, för stress.
Mm.
Så där börjar vi ju. Och i samband med det, i den konsultationen, så får man med sig två stycken papper här med egentligen hos oss. Om vi börjar i den ena ändan där, då har vi en grej som heter aktivitetsregistrering. Och den är väldigt avancerad. Den talar om mycket för oss.
Mm.
Vi kollar av, alltså på dygnets vakna timmar, så kollar vi av vilken smärta som finns. Nivåerna 0-10, där 0 är smärtfritt och 10 är det värsta vi kan tänka oss.
Mm.
Vi kollar av stressen ju, 0-10.
Mm.
Och vi kollar av energin.
Mm.
Vilken ork har jag?
Mm.
Och där, i och med detta, så kan vi börja spåra mönster.
Mm.
Vilket är otroligt intressant, för det finns ganska mycket att hitta. Vissa människor dippar på samma tid varje dag.
Mm.
Och då är det är en ledtråd.
Mm.
Vad är det som händer innan den här tiden?
Mm.
Okej, du vaknar alltid upp med dålig med energi. Vad gjorde du kvällen innan? Hur sov du? Och så vidare. Och vi kan också spåra när stressen går upp att energin går ner. Så man ser vilket som det är. Här kan vi också ta reda på om det är hönorna eller ägget som faktiskt gäller.
Mm.
Vi kollar också av hur man har sovit. Om man har vaknat flera gånger under natten och om man har sovit 1-5. Kvalitet där och om det var lätt att somna.
Mm.
Till den här kopplar vi ju matavboken då. Vi ser upp för kameran här också.
Mm.
Matavboken. För att det är ju via maten vi får i oss energin ju. Och utan mat så kan vi inte ha någon energi. Och skulle det vara så till exempel att varje dag vid klockan 11 så går energin ner, stressen går upp och smärtan går upp.
Mm.
Ja, men du har ju inte ätit frukost.
Nej.
Då är det liksom en väldigt stark ledtråd till vad det är vi behöver åtgärda.
Behöver börja med liksom i alla fall.
Ja, precis. Så det här skapar ju oss en förutsättning någonstans, en överblick, en titt bakom kulissen nästan.
Ja, och jag tänker det är mycket som framkommer också redan när man som klient fyller i den. Att man själv börjar tänka och reflektera och se att oj, lägger jag så här mycket tid på detta? Eller oj, det var väldigt, har jag så här ont?
Ja.
Det vill jag nog inte tänka på i vardagen.
Nej.
Och sådär. Och ibland kanske man till exempel har svårt att känna hur mycket energi man har, tycker jag många beskriver. För att man kör på liksom, livet spinner vidare.
Mm.
Och då ger det också en kvalitativ ledtråd till att den här individen har inte riktigt känsla för när den blir trött eller agerar i alla fall inte på det eller vad det nu kan vara. Så det finns mycket mellan raderna också i den här aktivitetsregistreringen, förutom det, de objektiva siffrorna liksom.
Ja.
Men det blir en aha-upplevelse för klienten.
Ja.
Ofta när de kommer ser de så här, första gången jag träffade dig så sa du att jag var stressad, så kände jag inte riktigt igen mig, men nu kan jag se det, vad du menar.
Mm.
Ja, och det är faktiskt ett av syftena med själva registreringen.
Jajamän.
Precis som att matdagboken är det, för att de allra flesta människorna idag vet ju hur man äter bra.
Mm.
Och i en matregistrering så dels så ser man hur det ser ut egentligen och dels så skärper man till sig.
Mm.
För man rent instinktivt så vill man inte skriva det absolut sämsta där. Och då har vi faktiskt redan där påbörjat processen.
Mm.
Och det ska man också säga det. Vi har ju pratat om mat och lite grann så här i podden. Och här är vi ju uteslutande intresserade av att se att det finns tillräckligt mycket energi i människan.
Mm.
Vi går liksom aldrig in på att du ska inte äta smågodis på en tisdag. Utan äter du bara bra mat så är det lugnt liksom.
Mm.
Det är liksom det vi är ute efter. Så det här är våran kanske viktigaste faktiskt.
Mm.
Det här tittar vi in bakom kulisserna för att när även om jag äter bra, absolut. Ja, men jag vill se det.
Mm.
Sådär. Och då kan vi också ställa det här tillsammans med energin. Då, för att energin är ju där vi börjar.
Mm.
Det har vi ju sagt innan här på podden också. Att det spelar ingen roll vilka övningar vi gör, både alltså mental träning och rehab och sånt. Om individen inte har energi att utföra det.
Mm.
Och tröttheten är ju ofta det som är mest förlamande för människorna.
Mm.
Att det fattas energi liksom.
Mm.
Så här börjar vi liksom ta reda på hur fan ser det ut då. Mm. Ja, men du ligger på en 4-5 hela tiden. Du går aldrig under en vecka och aldrig över 6. Mm. Ja, men det här är halvtomt liksom hela tiden. Det förstår jag är jobbigt. Sen har vi vissa dagar så kanske det är jättebra. Ja, det är ju skönt för det att det är bra vissa dagar. Men vi kommer att behöva ta reda på varför är det mer på vissa dagar.
Mm.
Istället för att det är ett jämnt flöde liksom. Kan vara så att det är mindre på jobbet. Kan vara så att det är helg rent utav.
Mm.
Kan vara massa olika orsaker. Vi behöver ta reda på det. För det är någonting som höjer energin som vi ska försöka replikera så att säga.
Mm.
Vi ska försöka få det till att ske på fler dagar.
Mm.
Så energiregistrering, aktivitetsregistreringen här, det tycker vi att ni ska göra, ni lyssnar också.
Mm. Och det behöver inte vara ett så rutnätigt papper som vi visar upp i kameran här.
Nej.
Med massa kolumner och annat, utan skriv ner en anteckningsbok.
Ja.
Vad gör jag?
Ja.
Vad gör jag på dagarna? Hur känner jag?
Ja.
På enklaste sätt kan jag ge ganska mycket jämfört med ingenting.
Ska vi säga så också, kan vi dra den lite insider information? Den här kommer i boken om ont.
Mm.
Faktiskt, det kommer ligga som en bilaga i slutet på det. Vi pratar mycket om det i boken också, såklart, eftersom det är lite grann samma saker vi skriver om som vi pratar om. Så det kommer en, som man kan se hur den ser ut, om man vill bara kopiera upp den liksom.
Mm.
Så att aktivitetsregistreringen är ju jävligt bra ställe att börja på ju.
Mm.
Ja. Och nästa då som vi kollar, det är ju de här formulären som vi har.
Mm.
Och när det gäller stress då så har vi ett som är viktigare än de andra.
Mm.
Det vi har pratat om det här förut. Vi pratade dels i stress på jobbet, chefsperspektivet. Pratade vi om KEDS, Karolinska Exhaustion Disorder Scale.
Mm.
Vi pratade om tidigare. Det här är ju fruktansvärt effektivt, det här verktyget. När vi var och föreläste för HR-chefer på Science Park Lindholmen i Göteborg. Precis innan jag skulle gå på den föreläsningen där så gjorde jag bara en enkel sökning på nätet och hittar fan med en hemsida som har tagit de frågorna och gjort dem till sina. Jag vet inte riktigt vad Karolinska tycker om det, men de finns där och så kan man få ett svar och man kan göra det formulärmässigt.
Mm.
Vi har ju det i pappersformat, vi kör det analoga, digitala. Så vi gör ju de här formulären och sen för vi in det här i en graf så man får ett rutmönster, en triangel som är på ett speciellt sätt.
Mm.
Och gör vi om det här efter 5 veckor och sen så efter slutet på projektet för att se förändringen då.
Mm.
Och just det här formuläret Kelsen, det är den som är sjukaste på stresskursen som vi har kört andra gången nu.
Vi ska ju säga att den mäter ju egentligen inte stress utan den mäter ju utmattningssymptom, effekter utav för långvarig och för hög stress.
Tröttheten om man så vill.
Ja.
Hur har, vad som man sa på föreläsningen höll i morse, hur har stressen manifesterat sig?
Ja, exakt.
I kroppen, minne, koncentration och så vidare. Ska vi kan ta det här snabbt, Anders. Om vi tar de punkterna lite gött så.
Ja, det är 9 punkter. 9 liksom domäner.
Ja.
Där första är koncentrationsförmåga.
Ja.
Hur mycket kan jag koncentrera mig? Hur snabbt glider sinnet iväg?
Ja, precis. Vad är första nollan där man inte har besvär med det här?
Ja, då är det uttryckt så här. Jag har inte svårt att koncentrera mig utan läser, tittar på tv och för samtal som vanligt.
Absolut. Och det kan man ju tänka sig. Det är ju normalt då.
Ja.
Och sen har det går från 0 till 6.
Mm.
Vad står 6:an för?
Då har man uttryckt det genom så här. Jag kan överhuvudtaget inte koncentrera mig på någonting. Och då är man ju djupt nere.
Är man djupt nere,
ja.
Vi ser ju där att när man kommer till punkt nummer 4 här så är det jobbigt.
Mm.
Då kan man säga att det är inte fullt mitt emellan 0 och 6, alltså men någonstans där. Vad säger 4?
Jag har ofta svårt att koncentrera mig.
Ja. Så att när det första punkten gäller koncentrations... svårigheter.
Ja, precis.
Så är det. Om jag ofta har svårt att koncentrera mig, då vet vi att nu är det sådär.
Den här hjärnan är lite överkokt.
Ja.
Behöver lite annat ett tag här nu framöver.
Om vi går därifrån då, till nästa.
Ja, då är det minne.
Då är det minne, ja.
Som också då är en kognitiv förmåga, som det heter.
Ja, och nollan där säger...
Ja, jag kommer ihåg namn, datum och ärenden jag ska göra.
Ja, och 6:an säger...
Jag glömmer dagligen bort betydelsefulla saker eller saker som jag skulle ha gjort.
Jajamän.
Svårt att hålla ihop livet liksom.
Ja, och det här är ju ett direkt handikappande problem.
Mm.
Jag har haft klienter som har haft så grava problem med minnet att de har blivit utredda för demens samtidigt som de har varit utmattade.
Mm.
När jag träffar människor som är så här dåliga, en väldigt tydlig grej.
Mm.
En liten tidningsartikel som man kan läsa, en liten spalt. Det är väldigt vanligt att man glömt bort vad som står i första raderna när man kommer ner till slutet och får läsa om den igen.
Mm.
Hon som jag hade som utredare för demens samtidigt, hon insåg att hon har stått och läst samma recept i 1,5 timmar.
Ja.
Hon kommer inte till slutet innan hon har glömt bort början.
Mm.
Då har vi ju ett problem. Och det här är ju allvar liksom.
Ja, det är ju precis, då är det ju tungt. Och det är ofta det man kanske som klient också upplever först och skrämmer väldigt liksom. Ja. Fan, jag kan inte komma ihåg som innan.
Nej.
Jag glömmer bort saker.
Ja.
Och det känns ju läskigt naturligtvis.
Ja, precis. Och det är heller ingenting man tar upp kanske direkt med sin omgivning.
Nej.
Utan man försöker finta det här.
Mm.
Fake it till you make it. Liksom.
Skriva mängder med listor.
Listor. Listor överallt och påminnelser och listor och påminnelser. Men man har egentligen bara symptomlindrat. Att det finns inget. Man har inte tagit hand om problemet där. Mm. Och så skjuter man bort de här tankarna om att fan, det är jag har problem.
Mm.
Så man blundar för det en del och så.
Mm. Det kan ju komma smygande också. Så att,
ja,
så att man är inte riktigt medveten om att man faktiskt gör det här.
Nej, precis. Men varför alla de här listorna igång?
Mm.
Just det, jag hade aldrig kommit ihåg det här annars. Ja, nästa där, Anders då?
Ja, då är det kroppslig trötthet.
Ja.
Den nollan beskriver det som, jag känner mig som vanligt och utför fysiska aktiviteter som ingår i vardagen. Eller tränar som jag brukar.
Ja. Och sexan säger det här svåraste.
Jag känner mig mycket svag och orkar inte ens röra mig kortare sträckor.
Ja, just det. Och här är väl då när det har satt sig i kroppen.
Ja, precis.
Där har vi, jag har två igång nu.
Mm.
Som faktiskt har exakt det.
Mm.
De är utredda bägge två för både MS och stroke och så här.
Sånt som annars kan te sig på det sättet att kroppsdelar lägger av liksom.
Ja, precis. Och det är den, och det är den vägen som vi kan säga så här, det är den vägen sjukvården ska gå.
Mm.
För de här sjukdomarna som kan bete sig så, de ska du fan inte ha okontrollerade.
Nej.
För då kan det gå fort innan det blir dåligt.
Mm.
I övrigt där så är det väldigt vanligt faktiskt att kroppen beter sig konstigt.
Mm.
En av de här kroppsliga tröttheterna som jag tycker är intressant som vi springer på titt och tätt, det är ju när man är trött i en sida.
Nej, så.
Mm.
När allting är utrett.
Mm.
Finns inget neurologiskt, ingen sån här neurologi som vi säger.
Mm.
Det är liksom bara en grej kvar.
Huh.
Och stressen blir så kraftfull att den stänger av på en sida då.
Brukar vara så, ja.
Ja. Så, och det här är väldigt vanligt.
Mm.
Speciellt om man har gått med stressen länge och det man har då tendens till att det sätter sig i kroppen.
Mm, mm.
Det finns ju de som bara går sönder i huvudet och kan
liksom
fysträna nästan. Så.
Ja.
Men det här är också en väldigt handikappande grej. Liksom.
Och det hjälper ju oss också att man sorterar upp det lite så här i vårt undersökningssyfte.
Ja.
Och se hur, ja men okej, huvudet funkar, jag minns saker och kan koncentrera mig.
Ja,
ja men då kan vi diskutera saker teoretiskt.
Ja.
Men vi kan ha svårare att träna för att kroppen är körd i botten.
Ja.
Jämfört med tvärtom, där vi vet att vi behöver ta pauser i det teoretiska och, och sådär, men att vi kan ändå fysa hyfsat.
Ja. Och det är väldigt, jag tycker också det är väldigt stor skillnad när man möter dem, människorna.
Ja.
Jag träffade en för inte så länge sedan, en kille. Han hade precis smält, men kom hit för bara en rådgivning. Och där sa jag faktiskt, vi är fel ställe nu.
Mm.
Det är för tidigt.
Mm.
Du ska liksom ha sjukskrivningar och du kanske börjar antidepressiva och såna här saker.
Mm.
Men han fick ju liksom dra efter andan.
Mm.
Dels för att hålla bort gråten och dels för att han orkade inte prata.
Nej.
Mm.
Han orkade inte hålla samtalet igång liksom.
Nej.
Men var inte speciellt påverkad i kroppen alls.
Nej.
Så.
Nej.
Trött men inte förstörd.
Mm.
Nästan så.
Ja, det är väl också lite kroppsligt. Det är uthållighet, handlar det om.
Ja.
Men det är också en psykisk uthållighet.
Ja.
Så nollan här är, jag har lika mycket energi som vanligt. Jag har inga särskilda svårigheter att genomföra mina vardagliga sysslor. Ända upp till nummer 6 då, som innebär, jag orkar inte göra någonting.
Nej, just det.
Varken då psykiskt eller fysiskt.
Nej. Och den är också jobbig.
Mm.
Och där tänker jag också, det är mycket det här, det är inte som det var förr.
Nej.
Det är väldigt tydligt.
Mm.
Uthålligheten är inte som den var förr.
Nej. Det blir tydligare på punkt 4 här, då skriver man, jag blir onormalt trött av att försöka utföra mina vardagssysslor och umgänge med andra människor tröttar ut mig.
Mm.
Och så brukar det ju vara.
Ja.
Att man håller ihop vardagen men kraschar i soffan.
Mm.
Eller drar sig från att åka på den här festen för att det tar så mycket och man får inte ut det man vill av det liksom.
Mm.
Ja, det är fantastiskt.
Mm.
Och det här är väldigt viktigt för oss att veta då. Liksom.
Mm.
Tar vi nästa då?
Ja.
Vad är det?
Återhämtning.
Ja.
Så när man väl har gått på pumpen här nu då, vad händer med kroppen då?
Ja.
Den nollan är, jag behöver inte vila under dagen.
Nej.
Inget problem.
Nej.
Medan sexan är, det spelar ingen roll hur mycket jag vilar. Det är som att jag inte kan ladda mina batterier.
Mm.
Och den är ju sjukt vanlig.
Mm. Och där har vi pratat om det här holländska studien för något halvår sedan som det kom. Där just återhämtningen och den inte gör sitt jobb längre på samma sätt. Då är man ett par hack för djupt ner på stressstegen.
Och precis, den samma studie talar också om att normala arbetsuppgifter eller uppgifter överhuvudtaget i vardagen tar onormalt mycket tid.
Precis.
Och då kan vi backa tillbaka till punkterna uthållighet. Så det här kommer ta hand om det också.
Och koncentrationsförmågan, att läsa ett recept en och en halv timme.
Ja.
Då,
då är det inte riktigt med. Liksom. Sen har vi
sömn.
Sömnen, ja.
Jajamän. Den är också klassisk hos alla som kommer till oss.
Ja.
Nollan är att jag sover gott och tillräckligt länge för mina behov.
Ja.
Jag känner mig för det mesta utvilad när jag vaknar.
Ja.
Alla kan ju sova lite halvsvajigt då och då, men liksom...
Det är ju som Thomas sa, psykologen, där, att man behöver inte ha ett sömnproblem bara för att man sover dåligt. Det handlar inte om det. Det är när man identifierar sig med sömnproblemet och börjar få ångest och sånt här inför att somna som det börjar bli problem.
Ja. 6 timmar kan absolut räcka om du känner dig utvilad och håller ihop det. Liksom.
Absolut.
Inte stirra sig blind på de här 8.
Och det är inga problem att sova dåligt en natt. Liksom.
Nej.
Det är bara gilla läget.
Medan 6:an är då, jag sover oroligt eller vaknar varje natt och har svårt att somna om.
Ja.
Jag känner mig aldrig utvilad eller utsövd när jag vaknar.
Mm.
Den är tung.
Den är tung.
Ja, för det är svårt att ladda batterierna kanske.
Ja, jajamän.
Det är inte helt ovanligt.
Nej.
Eller?
Nej. Och jag går runt och var trött hela tiden i huvudet liksom.
Mm.
Det tar energi.
Mm.
För varje uppgift tar väldigt mycket. Man får koncentrera sig på ett helt annat sätt.
Mm.
Mycket, mycket svårare att hantera.
Sömnen om något triggar ju liksom en ond cirkel.
Ja.
Eller ett slutande plan så, tyvärr.
Mm. Det är ju ofta det som kanske går först.
Mm.
Dessutom.
Mm.
Och vad nästa då?
Sen är det nummer 7 då. Ja. Överkänslighet för sinnesintryck. Den är en liten bubblare. Kanske man inte tänker till vardags. Men ljud och ljus och annat blir jobbigt.
Ja.
Man drar sig undan. Då är det också ett tecken på stress. Och för hög stress under för lång tid. Så nollan innebär att jag tycker inte att mina sinnen är känsligare än vanligt.
Nej.
6:an är däremot ljud, ljus eller andra sinnesintryck stör mig så mycket att jag drar mig undan för att mina sinnen ska få vila.
Ja, så är det. Det är väldigt vanligt.
Mm.
Framförallt ljud där, upplever jag.
Det är ju, kan vi då koppla till både familjen AB, avsnittet, och även där när vi pratar om stress och föräldrar och sånt där.
Mm.
När man har problem med sinnesintryck och har små barn och samtidigt är trött.
Mm.
Förödande.
Ja, alltså det är ju nära bristningsgränsen skulle jag gissa. Man vill bara skrika och gå därifrån.
Mm.
Och det här det behöver man inte, det behöver inte gå speciellt långt innan man känner så.
Nej.
Att minsta ljud skär liksom.
Mm.
Då istället bara för att ha det så tycker jag att man ska börja fundera. Okej, men det här är, varför är det så känslig?
Mm.
Och så går stressspåret då liksom.
Mm. Öppna kontorslandskap tänker jag också. Svårt att få det gjort på det man ska på jobbet.
Ja. Det är väldigt intressant att allting ändrades till det en gång här i början på 2000-talet, slutet på 90.
Ja.
Det var, visade sig vara precis tvärtom.
Jajamän.
Det var gärna behövde den.
Mm. Mm. Ja, pendeln svänger.
Så in i helvete.
Sen kommer vi till upplevelsen av krav.
Ja.
Alltså inte de faktiska kraven utan upplevelsen av kraven.
Ja. Alla är på mig hela tiden.
Ja. Nollan är jag gör det jag ska och vill göra utan att uppleva det som särskilt krävande eller besvärligt.
Ja.
6:an är däremot det mesta känns krävande. Jag klarar inte av att hantera det överhuvudtaget.
Ja, just det. Och det är ju tufft på jobbet då kan man säga.
Ja.
Det är ju rätt klart så.
Mm. Men även familjelivet och att vara en bra mamma eller pappa. Och, man ska träna. Man ska laga näringsriktig mat. Och det mesta blir jobbigt. Liksom.
Det blir liksom... Det blir uppförsbacke och motvind på samma gång.
Jajamän.
Och sista där, irritation och humör va?
Ja, ilska till och med. Irritation och ilska.
Ja.
Jag känner mig inte alls särskilt lättirriterad.
Nej.
Ganska stabil i lynnet, om vi uttrycker det så.
Ja.
Medan 6:an, jag känner mig ofta alldeles rasande invärtes och måste anstränga mig till det yttersta för att behärska mig.
Ja. Så är det. Och ilska är ju en helt annan typ av grundkänsla än stress och rädsla.
Mm. Mm.
Ilska är... Alla känslor har ju en funktion. Alla behövs. Och ilskans funktion är faktiskt att sätta gränser.
Mm.
Mm.
Och ur det perspektivet så kan man ju dra resonemanget att man blir arg för att man behöver sätta tydligare och tidigare gränser.
Mm.
Till viss del.
Mm.
Sedan så är att brusa upp så och detonera och ingen, alltså ingen stubin, det är ju mer ett symptom på även på trötthet då liksom. Ja, att man kan inte, hade jag varit pigg och med så hade jag förstått att man kan inte gå igång så här på det här, det är inte rimligt liksom.
Mm.
Men ilskan som sådan är inte per definition fel. Utan alla känslor har en funktion och ilskan i sig är att sätta gränser.
Mm.
Så man kan, skulle kunna resonera med att det skulle kunna vara hjärnans sätt att bara skrika stopp.
Mm.
Så.
Mm.
Så här är de här punkterna som finns i Karolinska Exhaustion Disorder Scale. Alltså.
Mm.
Utmattningssyndromsskalan i princip.
Ja, ja.
Och det här är otroligt effektivt och viktig information för oss. Det är också det här som kanske blir störst förändring faktiskt hos oss.
Mm.
Finns det en smärtbild så brukar vi ta hand om det ganska bra. Det sjunker väl i snitt 50%.
Mm.
På våra 15 veckor, i alla fall de vi gjorde kollen på under hela 2018.
Mm.
55% tror jag det sjönk i snitt. Och det här har vi inte gjort någon, har vi inte hunnit göra en långtidsuppföljning på. Vi har inte haft igång den tillräckligt länge. Men det, kollar vi på stresskursen till exempel, så sjunker det ju som en sten.
Mm.
De här siffrorna.
Mm.
På väldigt kort tid.
Mm.
Så på 6 veckor så går vi ju från alltså väldigt jobbiga siffror till nästan normaliserade.
Mm.
Vissa mer, andra mindre såklart, men snittet på gruppen då.
Mm.
Och det här är också det som vi ser påverkar människor mest.
Mm.
Om vi pratar, om vi flyttar bort det här biologiska perspektivet med kroppen och ont, smärtbilder och sådana här saker, så är det här, det är nog det här vi jobbar mest med. Det är också det här som går att påverka väldigt snabbt.
Mm.
Bara med samtal och väldigt enkla insatser.
Mm.
I liksom att prioritera sig själv och jobba med de sakerna. Vilket vi kommer in på om en stund där.
Mm.
Så det här är KEDSen.
Mm.
Ja, ett av våra viktigaste verktyg för stressen.
Mm.
Jag tänker kring det också. Just det här liksom att det är så effektivt. Det är ju att får man bara lite energi mer så får man lite mer hopp.
Ja.
Och så börjar det liksom den positiva spiralen då istället.
Ja. Det är lite grann det vi gör här. Först och främst så måste vi bryta det negativa ju.
Mm.
Alltså sluta mata in dåliga grejer. Saker som man har gjort av ren slentrian eller reflex.
Mm.
Och sen så försöka ändra det beteende så att det är positivt. Att man prioriterar rätt saker då liksom.
Mm.
Och i det här att skapa, och vi har pratat om det i återhämtningsavsnitten. Som vi har haft i flera olika etapper. Återhämtning är inte bara sömn.
Nej.
Utan vi måste skapa energi så vi kan göra roliga saker. Och vi kan vara lite grann i fred.
Mm.
Då kommer det här att vända automatiskt.
Mm.
Maten, energin och det här, det kollar vi av så att det bara finns minsta möjliga, alltså good enough.
Mm.
Och därefter kan vi ta avstamp. Att den här lilla gropen, den lilla skvätten med energi som vi faktiskt har, det ska även gå till att skapa mer energi, om än väldigt lite.
Mm.
Så det är väldigt viktigt. Och om vi då går ifrån KEDSen där, så tänker jag att vi ska hoppa till 2 stycken listor.
Mm.
Byter lite ordning här. Bara för att fick feeling. Vi har när vi ska ta reda på för klienter hur mycket energi som går åt till varje sak.
Mm.
Så gör vi en lista som heter M3. Mindre, medel, mest.
Mm.
3 stycken rubriker. Och under de här rubrikerna så ska vi sortera in allting vi gör på en dag.
Mm.
För att hjälpa individerna att sortera upp. Vad är det som tar mindre energi av mig? Vad är det som tar medelmycket energi av mig? Och vad är det som tar mest energi av mig?
Mm.
Grejen var den att vi hade klienter som tog bort det som gav minst energi. Eller det som förbrukade minst energi. Men hade kvar det som tog mest energi.
Mm.
Då insåg vi att fan, vi måste hjälpa dem med det här. Jag hade en klient som... En kille som tog bort, på riktigt nu, han prioriterade bort tandborstningen. För att det var hans sätt att spara energi innan han skulle gå och lägga sig.
Mm.
Och det kan man ju fnissa lite grann åt.
Mm.
Men för oss så är det ett väldigt tydligt tecken på att man inte är riktigt med på vad det är som konsumerar riktigt.
Mm.
Hans jobb då, där som han bara spydde på, var oprocessat i princip.
Mm.
Han har inte pratat med chefen, han har inte börjat se över i arbetssituationen, ingenting sånt.
Mm.
Men han tar bort tandborsten.
Mm.
Då är man lite grann i fel ända och rotar.
Mm.
Därför börjar vi göra med den här listan då. Då hjälper vi faktiskt individen.
Mm.
Ta dem. Okej, mindre. Vad är det som tar mindre? Ja, det är inte speciellt jobbigt att åka bil till jobbet.
Nej.
Nej, det är rätt okej trafik och det är lite skönt. Ja, bra. Men läxorna med en bråkig tonårsdotter dränerar mig fullständigt.
Mm.
Ja, okej. Bra, då vet vi det.
Mm.
Så det här blir ju ett sätt att skapa en, även om de då har koll på sin energi via aktivitetsregistreringen, så behöver vi få reda på vad är det de tycker är det, och sen hjälpa dem prioritera bort dem.
Mm.
Finns det någonting under mest-kategorin här som vi kan faktiskt påverka så att den tar mindre energi, då vill vi gärna göra det, för då är effekten väldigt stor.
Mm.
Och det är vi ute efter, det små insatser som ger stora effekter.
Mm.
Som sjukvården säger med mediciner. Minsta möjliga medicin med mesta möjliga effekt.
Mm.
För att det här är ju grejer som är jobbiga. Det är ju saker som vi har hållit på med väldigt länge och som det är jobbigt att förändra och så vidare. Därför kan vi inte gå in och göra allting på en gång. Och det är lite grann samma som vi resonerar om vi får viktnedgång sådär.
Mm.
Och i våra händer. Ja, men du rör dig inte och du äter fel. Okej. Okay. Att både börja träna och äta rätt kommer att vara ett jättestort ingrepp i livet. Mm. Det är bättre att du börjar röra på dig, för där är effekterna störst.
Mm.
Går du från noll till att göra någonting, så är det jätteeffekter där. Så får du göra det 2-3 veckor och äta som vanligt. Sedan börjar vi korrigera i maten.
Mm.
Så att vi inte gör allting på en gång.
Nej, det är tufft för hjärnan.
Samma sak tänker jag om med maten igen. Då, om vi har någon som inte äter, vilket är väldigt vanligt här.
Mm.
Att vi börjar med frukosten. Och så får man äta det en vecka.
Mm.
Varje dag. Ja, bra, nu funkar det. Nu lägger vi på lunchen vecka 2.
Mm.
Kanon. Då funkar det också. Och sen vecka 3 lägger vi på middag. Så på 3 veckor har vi skapat 3 hållbara måltider om dagen.
Mm.
Och det räcker för alltså 90% av alla människor.
Mm.
Det är väldigt sällan du behöver mer. Liksom. Det är om du tränar och idrottar och sånt där. Då kanske du behöver mer energi. Då kanske målen blir för stora för dig att äta varje gång.
Mm.
Så en M3. Den tycker vi att ni ska göra.
Mm.
En mindre medel mest.
Ja. Bara tar energi.
Mm. Ja, göra en undersökning. För att då har vi gjort en aktivitetsregistrering. Vi har kollat av vilken trötthet vi har och sådär. Så vi har en uppfattning om det.
Mm.
Och i aktivitetsregistreringen så har vi också fått se att om energin dippar här emellanåt. Okej, men det är någonting som händer på jobbet ungefär samma tid varje dag. Varför dippar vi?
Mm.
Vad är orsaken? Eller så är det någonting på eftermiddagen som konsumerar rubbet så att det tar slut efter 17. Vad är det för något? Är det så att den ligger under mest? Nej, men jag tycker att den ligger under medel. Ja, fast här borta i aktivitetsregistreringen så dyker det varje gång när du har gjort den här. Den ligger nog inte på medel, den ligger nog på mest. Då får vi också en hjälper vi individen att få en insikt om vad som faktiskt konsumerar och vad som inte gör det.
Mm.
Tycker jag är jävligt spännande.
Mm.
Det handlar ju mycket för vår del att ändra uppfattning och inställning för klienterna.
Mm.
Man kommer hit och gjort på ett sätt, det har inte funkat helt uppenbart. Då behöver vi förändra uppfattningen om vad det är vi behöver göra.
Mm.
Vilket leder oss till nästa punkt.
Mm.
Motivationsanalysen.
Mm.
Det här kommer från våra psykologer.
Mm.
Jävligt intressant. Vi ritar upp en fyrkant med ett kors i, så vi får 4 stycken olika rutor så här. Och här handlar det om att synliggöra behovet av förändring.
Mm.
Ja. Så i den första rutan uppe till vänster så har vi, ska vi se hur vi ska förklara det här i radio.
Ja, det är lurigt.
Ja, till vänster om den första vänsterrutan så skriver vi, vad ska vi skriva där?
Nu ska vi skriva lång sikt.
Nej.
Nej, kort sikt.
Kort sikt.
Kort sikt, ja. Kort sikt. Det är vad gör vi på kort sikt? Och idag, va?
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och sedan så ska vi ha på lång sikt.
Så det är ju två kolumner egentligen.
Ja.
Där den övre ena vänstra kolumnen är nuvarande läget.
Ja.
Och den högra kolumnen är liksom imorgon då, ja. Eller förändring. Framtid. Eller framtid.
Ja. Och det är så här. Om det vi gör på kort sikt känns bra just nu.
Mm.
Det gör oss... Vi blir lite lugna av att...
Slänga oss i soffan och kolla på tv kanske?
Ja, ligga stilla. Mm. Så. Och då känns det bra idag på kort sikt. Då kan man rita en glad gubbe där.
Mm.
På lång sikt så vet vi att ligga kvar den där soffan och inte röra på sig och så vidare och så vidare. Det kommer skapa en negativ känsla. Eller det blir negativt för kroppen.
Det blir problem långsiktigt.
Ja, exakt. Så även om det känns bra så är det inte bra på sikt då. Och om vi kollar, om vi ska förändra det här på lång sikt, då behöver vi kanske göra någonting just idag som vi inte riktigt har känt för.
Mm.
För att det ska bli bra på lång sikt.
Mm.
Så där har vi kommit längst ner där. Och det här är väldigt intressant, för det här är någonting som vi jobbar mycket med. Och det är också här någonting vi coachar de anhöriga till att göra.
Mm.
För att det är många som kommer till oss och frågar om men kan inte min man komma in här, eller kan inte min fru och så vidare. Och då är första frågan vi ställer, men vill de själva då? Nej, han tänker inte så, utan jag tycker att han borde det.
Mm.
Absolut. Men om inte han vill själv så ska han inte hit. För det kommer inte funka.
Mm.
Vi kommer inte ta honom i mål om inte han vill själv. Och hur fan ska jag visa honom det? Hur ska jag få honom till att förstå det här då? Ja, men då handlar det om att belysa, hur vill du ha det egentligen? Ja, i framtiden vill jag ha det så här. Jag vill ha mindre ont, jag vill ha mindre stress, jag vill ha mindre ångest. Jag vill kunna ha en bättre koncentration.
Mm.
Jag vill kunna leka som jag vill med mina barn. Jag vill kunna ha bra minne och så vidare. Bra. Har du det idag? Nej. Okej, så du vill förändra det? Ja, bra.
Mm.
Då är det så här, det här står på framtiden. Om du fortsätter som du gör idag så kommer det fortsätta vara lika dåligt imorgon och om 2 veckor som det var igår.
Mm.
Men om du gör förändringar idag som du kanske inte riktigt är pepp på, så kommer det här att bli bättre på sikt.
Mm.
Det handlar om att medvetengöra och synliggöra behovet av förändring.
Mm.
Så är det.
Precis.
Om det kommer in någon här som inte tycker att de har problem med sin grej.
Mm.
Vad fan ska du göra här?
Mm.
Ska du göra för någon annan? Det funkar ju inte. Nej, men det är först när du själv kan ta det här vidare. Det är där. Så motivationsanalysen.
Mm.
Just för att komma fram till vad är det jag vill ha förändrat.
Mm.
Det är ju en väldigt viktig grej.
Mm.
Och det är också en sak som vi belyser väldigt tidigt. Och det är inte sällan, precis som du sa Fia där, att man inte riktigt har insett hur stor stressen är i livet. Vilken inverkan den har i våra liv och våra kroppar. Mm. Och det får vi faktiskt visa folk.
Mm. Och vilka alternativ man har.
Ja.
Som vi brukar säga, livet bara händer.
Ja.
Och man har svårt att se att det finns andra sätt att göra saker och ting på. Eller se på saker i ett annat sken eller ljus. Mm. Sådär.
Det kan ju också vara att man har varit så himla djupt nere så att man tycker att man har balans nu.
Ja.
Mm.
För att man har liksom kommit lite steg upp.
Ja.
Men vi kan ju ha konsultationer och gråter en hel konsultation och ändå tycker de att de har balans i livet.
Mm. Mm. Och då är det ju en hårfin gräns där för oss. Hur mycket ska vi trycka?
Mm.
Och då får vi liksom bara vara raka och sakliga och förklara att du svarar positivt på alla dåliga saker här nu.
Mm.
Och du har gråtit 3 gånger på en timme.
Mm.
Och jag är i stort sett en okänd människa för dig.
Mm.
Så du har öppnat upp dig på ett jättefint sätt. Men för en nästan okänd människa. Och jag hör att du mår inte bra.
Mm.
Att du har balans i livet. Det är nog mer snarare en känsla. Och kanske en... inte en flykt, men...
Överlevnadsstrategi.
En överlevnads, ja, precis. Eller så är det så som Sofia sa, det känns lite bättre bara för att det har varit så mycket sämre.
Mm.
Men vi vet ju när det gäller utmattning och stress och liknande, så bara för att den akuta fasen har försvunnit så är det ju inte över liksom.
Nej, symptomen är kvar. Mm. Eller många av dem.
Jag träffade en kille i morse. Han hade fått ett utmattningssyndrom för 13 år sedan.
Mm.
Och han var på väg tillbaka nu till utmattningssyndromet.
Ja, ja.
Mm. Kände han själv.
Okay.
Så han kom hit på en konsultation här nästa vecka. Men, då hade han i alla fall identifierat det.
Ja, just det.
Men han är fortfarande sårbar och skör för det här 13 år efter.
Mm.
Så att det finns ju, när man går lämnar den akuta fasen, utmattningssyndrom, och går in i återhämtningsfasen, så kommer det kännas bättre.
Mm.
Det betyder inte att det är över. Det betyder inte att man är liksom out of the woods.
Nej.
Utan det är där man måste plocka in ny kunskap för att inte hamna tillbaka där igen. Och då acceptansen om att det är inte som det var förr.
Exakt. Mm.
Och det är inte säkert, det kommer att bli som det var förr.
Nej.
Om du har skadat benet så illa så att du inte kan röra knät, så är det mycket lättare att förhålla sig till.
Mm.
Jag ser att knät är trasigt och kommer inte kunna springa som jag gjorde förr. Punkt. Men när det händer in i huvudet så är det så otroligt mycket svårare att se det.
Mm.
Det är ju det här när man får lite energi också.
Ja.
Så blir man så glad.
Ja.
Så vill man bara köra på.
Och så passar man på.
Mm.
Och då är vi inne i ett annat avsnitt. Och där vi pratar om push and crash.
Jajamän.
Jajamän, yeah. Konsekvent. Men, och det är också det här, när man kan identifiera sig med informationen som vi har sagt här på det. Och så, så här är det verkligen. Så här är det verkligen. Bra. Mm. Där har ni nuvarande situationen. Och så länge ni fortsätter göra som ni gör så kommer det fortsätta att vara som det.
Mm.
Men vill ni förändra detta så måste man göra insatser. Och podden har väldigt mycket information om detta.
Mm.
Och det är det här vi jobbar också med på Caladius då. Om det är komplicerat hemma, så att säga. Vilket det ofta är.
Mm.
Om vi går ifrån motivationsanalysen nu då, till två listor till som jag tycker är väldigt intressanta. Det är listan need to do och nice to do.
Precis.
Det behöver en balans däremellan.
Mm.
Saker man behöver göra på dagen och saker man vill göra på dagen.
Mm.
Det får inte vara en grej på nice to do och 45 grejer på need to do.
Nej.
Utan det måste finnas en balans. För vi pratar om att man måste göra roliga saker. Man måste göra saker för sig själv. Man måste göra saker som man själv tycker om. Och som man får energi av. Som man blir upprymd av. Som känns bra i magen. Den här goda känslan i huvudet. Det är den man är ute efter. Den man letar efter. Den behöver hända.
Mm.
Både över hela veckan och helst av allt lite grann varje dag.
Mm.
Då kommer man liksom att bromsa en eventuellt negativ, jävligt dålig utveckling. Och då är det ett väldigt enkelt sätt att göra en lista här. Need to do och nice to do. Vad är det vi behöver göra och vad är det jag vill göra?
Mm.
Om det är väldigt mycket på need to do så får man börja sålla. Vad är det som är helt nödvändigt? Mm. Och framförallt om man lever i en familj. Är det någon annan som kan gå in och göra lite need to do här?
Mm. Precis. Exakt. Och vad är verkligt behov?
Ja.
Är det behov att dammsuga en gång i veckan eller räcker det var 14 dag?
Ja.
För att frigöra lite energi. Ja. Då börjar ju den ändan. Liksom.
Precis. Och ofta är det ju små grejer som man kommer se med här. Så det här behöver inte jag göra idag.
Nej.
Nej.
Mm.
Men när man ser det och känslan kommer så känns det som att det behövs göras direkt nu.
Mm.
För det känns dåligt om det får vara kvar.
Mm.
Typ disk eller tvätt eller vad som helst.
Mm.
Mm. Det kan ju ge en liten tillfredsställelse också att ha gjort det.
Mm.
Jajamän. Och det är det här vi måste stävja.
Mm.
Och det här vi måste använda förnuftet. Men eftersom vi kommer att stå där och bara känna känslan så kommer det bara hända. Och då händer det som alltid har hänt.
Mm.
Det innebär att man tar hand om tvätten, disken, barnen bara för att man alltid har gjort det.
Mm.
Och det är det vi behöver bromsa liksom då. Vilket vi kommer in på i lösningen sen.
Mm.
Och ibland är det ju så att man kanske inte har någonting på nice to do.
Nej.
Och det har vi pratat om förut också.
Att då absolut.
Får man titta bakåt i tiden.
Ja. Då behöver man ha in någonting där som faktiskt är nice to do.
Mm.
Och det är nödvändigt. Mm. Och det ska in, alltså på den här pyttelilla energin man har om dagen och disponerar så ska det fan in där.
Mm.
Och det var ingen fråga, utan det måste in där.
Mm.
För annars så kan det inte skapas ny energi.
Nej.
Framförallt inte den emotionella energin, den som gör att det verkligen är roligt att leva liksom, och det här härliga. Så där är det ju, det där är viktiga saker. Det måste finnas en balans mellan need to do och nice to do. Så där har vi ytterligare en lista. Tycker vi också att ni ska göra.
Mm.
Och när det gäller känslorna, så är vi inne på faktiskt det sista verktyget som vi tänkte ta upp här idag. Det är någonting som kallas för kedjeanalys.
Mm.
Och då gör man ett antal kategorier. Om vi börjar, tänk ett liggande A4-papper. Och så börjar vi i ena ändan med tankar.
Mm.
Vad är det man tänker? Någonting händer, va? Det är någonting som har hänt. Så analysen bygger på en situation, kan man säga.
Mm. där det inte blev riktigt som man ville.
Nej.
Där det blev ett jobbigt utfall.
Ja.
Man fick ont eller man blev upprörd eller vad det nu kan vara.
Ja, precis.
Skapa mycket stress.
Ja.
Eller irritation.
Ja. Vi kan säga så här. En klassisk grej jag har bland tjejer, det är när det kommer en chef på fel tillfälle och ber om en sak som man vet är fel.
Mm.
Eller inte kommer hinnas med. Och man känner att man måste göra det i alla fall.
Mm.
Den är ju klassisk. Så situationen är att chefen ber om en uppgift som han vet att det är omöjligt för dig att hinna detta, men han mellan raderna tycker det i alla fall.
Mm.
Tankarna där som kommer där är ju liksom kanske att jag borde hinna detta.
Mm.
Tänk om jag inte hinner detta, vad kommer hända då? Då kommer folk tycka illa om mig kanske och så vidare och så vidare. De här tankarna ger oss ledtrådar på vilken känsla man befinner sig i.
Mm.
Och därefter så kollar vi ju känslan. Vad var det du kände?
Mm.
Blev du stressad? Blev du orolig? Blev du arg? Blev du
uppgiven? Frustrerad.
Så här va? Mm. Och de här tankarna, de här känslorna, vad gav det för beteende? Ja, i caset här då så gjorde man faktiskt så att man jobbade på helgen.
Mm.
Fastän det var inte någon som hade bett om detta så blev situationen sådan att hon valde att jobba på helgen. Så det var klart på måndag fast den egentligen inte kunde vara klart på måndag.
Mm.
Konsekvenser på kort sikt innebär att det blev klart.
Mm.
Det innebär att du uppföljer din del i kedjan så att säga.
Mm. Det innebär också att helgen inte vigdes till det som den kanske borde vigas till.
Ja, och det innebar också att du fick ett ökat stresspåslag.
Mm.
Så där finns både funktionella konsekvenser och ofunktionella konsekvenser för det. Konsekvens på lång sikt på det här är att du återhämtar inte den helgen heller.
Mm.
Det kan vara så att chefen, eftersom han gjorde det här en gång så kanske han gör det igen. Mm. Men eftersom han inte fick höra att du inte kan så kan det bli så att han lär sig det.
Mm.
Och fortsätter komma med de här grejerna som de utgår från att du löser. Liksom.
Ja.
Vilket du också gör.
Absolut. Och då har vi liksom en kedja i det här. Innan tankarna kommer. Så pratar vi också, då backar vi lite grann och pratar om utlösande faktorer.
Mm.
Ja, det kan vara så att tiden var en utlösande faktor, att du var på fel tillfälle. Det kan vara så att du var trött.
Mm.
Eller nej, att chefen är på ett speciellt sätt och han sa det på en speciell ton som gjorde att du kickade på detta.
Mm.
Och innan det så ligger sårbarheten om du var trött, hungrig, stressad och så vidare.
Mm.
Så här har vi en hel analyskedja.
Ja, för att bryta ner lite grann. Vad var det som ledde fram till att du blev stressad,
ja,
kan man säga?
Ja, vad var det som gjorde att det kändes som du gjorde?
Mm.
Och det är väldigt viktigt för oss. Och det här är ett väldigt bra sätt att faktiskt tänka klart på kvällarna också. Att om man ligger och ältar det här i sängen, gå upp och gör en sån här kedjeanalys och tänk klart det.
Mm.
För till den här kedjeanalysen, så under kategorin tankar, där vill vi få in en alternativ tanke.
Mm.
En alternativ tanke i den här situationen där man kände att man borde och att, det, att folk kommer tycka illa om mig om jag inte gör det, är kanske att nej, jag ska inte göra detta. Jag prioriterar min återhämtning och jag har helt enkelt inte tid.
Mm.
Är det någon som anser att jag ändå ska göra det här så är det deras huvudvärk och inte min.
Mm. Eller jag kan ta detta men då behöver någon annan ta min andra uppgift.
Mm.
Liksom, i situationen med chefen då.
Precis. Och det här då, de här alternativa tankarna kommer ju då kunna till viss del förändra känslorna som man har. Man blir inte kanske fullt lika stressad om man faktiskt har förmågan att dra i handbromsen eller omprioritera eller säga ifrån.
Mm.
Det innebär också att beteendet blir kanske då istället ett alternativt beteende att man inte jobbar helgen.
Mm.
Utan man faktiskt fick återhämta sig som alla andra. Konsekvenser på kort sikt är att det kanske blir lite grinigt hos chefen som inte fick igenom det han ville. Det innebär också att kanske är det så att arbetsbelastningen ökar på måndag. Det finns olika saker där. Konsekvenser på kort sikt är också att du faktiskt fick återhämta dig på helgen.
Mm.
Konsekvenser på lång sikt är att du har tagit hand om din egen återhämtning på det här sättet. Du har satt gränser. Du har liksom övat dig på att säga nej och så vidare.
Mm.
Och det kommer att gynna dig på lång sikt.
Du äger din egen situation på ett annat sätt.
Jajamän. Så här har vi då en kedjeanalys för att då ta reda på tankar, känslor och beteenden. Och så konsekvenser på kort sikt och lång sikt.
Mm.
Och kan man då jobba in en alternativ tanke och även då ett alternativt beteende.
Mm.
Att om jag ska sänka stressen så är det ju inte effektivt för mig att öka farten.
Nej.
Då är det istället effektivt för mig att minska farten. Ja?
Mm.
Det innebär att vi faktiskt kan förändra det.
Mm.
Känslorna ska vi inte ge oss på att försöka förändra, utan de får komma.
Mm.
Det är bara det att KBT pratar om att vi inte ska agera fullt ut på impulsen som kommer. Vi måste skapa en funktion där vi inte går direkt på känslan. För då blir vi känslostyrda och då kommer vi också bli mer i görandet som i sin tur kommer driva upp tempot och driva ur energin hos oss liksom. Så där har vi kedjanalysen. Väldigt effektivt att göra på kvällarna. Också väldigt effektivt när man inte riktigt förstod situationen. Varför kände jag så här nu?
Mm.
Varför får jag alltid ångest när han kommer? Vad är det som gör att det blir så här?
Mm.
Kan man göra det här och reda ut det? För om man förstått sin egen reaktion så blir det otroligt mycket enklare att förhålla sig till.
Mm.
Och det är ju det här vi gör också. Fast vi gör det ofta i huvudet.
Mm.
Pam, 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 pam. Ge mig ett exempel, ett praktiskt exempel på när stressen ökar och det var helt orimligt.
Mm.
Ja, tvättstugan, det var 5 minuter kvar på tvätten när jag kom och jag hade inte 5 minuter över.
Mm.
För sen skulle jag börja ställa mig och laga mat.
Mm.
Okej, okay. Vad är det som gör? Men om jag inte lagar mat så kommer barnen inte få äta mat. Då kommer de vara hungriga och så vidare och så vidare. Så det, ofta är det en kedjesekvens som händer i huvudet som inte riktigt är överensstämmande med vad som kan förväntas hända.
Nej.
Mm. Har man ett litet stresspåslag så blir ju små saker väldigt, väldigt stora.
Precis. Man är så mycket i känslan.
Mm.
Och då blir ju ofta de här katastroftankarna blir ju gärna äkta då för huvudet.
Mm.
Det här är ett bra sätt att lugna ner dem på.
Mm.
Och se att men det här är helt orimligt.
Mm.
För bara genom att sätta sig och dissekera sin egen tankekedja kommer göra att man ser vad som är rim och vad som är reson.
Mm.
Jag tycker att om man börjar använda den kanske på lite större saker eller så. Så kan man börja använda det sen på de där lite mindre sakerna som startar en liten stress i kroppen eller... Mm. Startar en stress i tanke eller någonting. För då har man redan stoppat stressen. För har man så stresspåslag så kommer man ju bli jättestressad när man ska vidare till någonting. Eller?
Mm.
Då hinner man stoppa det lite innan.
Ja.
Att man har det inarbetat.
Ja, precis. Vilket egentligen tar oss till lösningen då.
Ja.
Och det här är ett ord som ni har hört tidigare. Och som faktiskt är fungerande på allt det här vi har sagt nu. Med energidisponering, med smärtkontroll. Med se över livet med motivation. Vad är det vi vill ha ändrat och så vidare och så vidare. Vad är det som är viktigt? Och det är ju medveten närvaro. Det kallas för mindfulness också. Men det är otroligt infekterat det ordet. Så vi undviker det. Medveten närvaro, förmåga att vara här och nu. Handbromsen i själen.
Mm.
Kommer göra att du kommer kunna ta de här besluten. Du kommer kunna stoppa energiförbrukningen till att bli för mycket. Du kommer kunna... Ta beslut som är vettiga för dig här och nu.
Mm.
Om vi går tillbaka till motivationsanalysen till exempel. Så det här förmågan att faktiskt besluta någonting idag som är fördelaktigt för att om 6 veckor.
Mm.
Då går det inte bara att vara i känslorna. För då kommer du inte vara här och nu utan du kommer bara göra som du alltid har gjort.
Mm.
Att slå på en handbroms där kommer göra att du får mycket större förmåga att ta beslut för framtiden. Att det inte bara är bra nu.
Mm.
Vilket då är helt överensstämmande med resten vi pratat om också. Hur disponerar vi energin? Hur mycket har vi över? Vart går den ur på dagarna? Hur har den satt sig i tröttheten? Och vi kan ta medveten närvaro till KEDS då till exempel. Om jag vet att min uthållighet är dålig i huvudet så kanske jag inte ska ta beslutet att försätta mig i situationer där uthålligheten krävs utav mig. Men om man inte är medveten närvarande kan säga stopp, det här är inte för mig för jag kommer vara helt väck här nu i 2 dagar. Då kommer man bara göra det och då är man tillbaka i den här spiralen. Så medveten närvaro blir ett mycket effektivt sätt att bryta de här spiralerna.
Mm.
Dra tillbaka människan in i rummet och vara här och nu och även då kontakt med sin kropp på ett väldigt bra sätt. Och det handlar ju om att knyta an till en rådande verklighet, inte som det var då.
Ja, och det är väldigt svårt att vara medveten närvarande i en svår och skarp situation.
Ja.
När chefen kommer i det läget och du har 1000 saker på skrivbordet, då är det väldigt svårt att liksom ta förnuftiga beslut och inte lyssna på känslan för mycket. Vilket gör att vi måste öva och träna på detta innan, i lugn och ro.
Ja. Och det är ju det att medveten närvaro är inget verktyg, det är en färdighet.
Mm.
Det ska inte bara plockas fram när man tror att det behövs.
Precis.
Utan man ska öva på det här så mycket att det kommer börja hända bara när det tycker att den behöver det själv.
Mm.
Liksom.
Mm.
Och det är ju hjärnans handbroms. Så det, mm. det är ju hjärnan som kommer se när vägen svänger så att säga. Och då är det den som måste kunna bromsa.
Mm.
Och då behöver vi träna det här. Och vi har lite medveten närvaroövningar här i podden. Det finns väldigt mycket appar.
Mm.
Vi bygger upp den i vadfärdigheter och huvudfärdigheter. Och i grund och botten kan man säga att vadfärdigheterna handlar om att lära hjärnan använda sinnena igen.
Mm.
För när man är väldigt stressad och har väldigt högt tempo så är det inte ovanligt att man liksom inte ser riktigt som man brukar, man hör inte som man brukar, man känner inte sinnena som man brukar för att hjärnan prioriterar tempot nästan. Mm. Det är väldigt viktigt att då tillbaka den och lära hjärnan att göra det igen. Vi har ju en övning på podden här som heter dricka te. Det är en variant att göra det på. Verkligen vara i teet, analysera, lukta, smaka, känna och se. Det skulle lika gärna kunna vara duschen.
Mm.
Aktiviteter där man får använda väldigt många sinnen på en gång utan att någonting distraherar.
Mm.
Ingen telefon, ingen musik, inga intryck annat än de intrycken du har valt.
Mm.
Jag satt på balkongen hemma i dagarna och så insåg att jag min hjärna hade börjat öva på medveten närvaro just att titta.
Mm.
Om man nu på sommaren då, det är starkt ljus och det är väldigt mycket saker som händer. Det är insekter, det är pollen, det är liksom bös som flyger i luften.
Mm.
Jag insåg att jag satt och kollade in i skogen som ligger precis bakom vårt hus. Och tittade på rörelser.
Mm.
Försöka identifiera alla olika typer av rörelser som är i luften eller som är i ditt synfält.
Mm.
Och insåg att ja, men det är en fjäril här nere. Det är ett löv som blåser på ett speciellt sätt uppe i högerhörnet. Det är pollen som blåser kors och tvärs. Där gick rådjur i skogen. Det var en liten skata som höll på att bygga bo där borta. Insåg att fan, hjärnan håller på att greja själv här nu. För att den fick lov att vara i fred.
Mm.
Ingen musik, ingen telefon, ingenting. Den fick lov att vara i fred och då kommer det att funka.
Mm.
Så att reducera white noise.
Mm.
Ta bort alla intryck. Låt hjärnan bara vara. Du kan placera den på ett ställe som du tycker om. Men därefter låter det bara vara.
Mm.
Sätta sig vid havet, titta på vattnet, vågorna, båtarna, fåglarna, klipporna, molnen och bara vara där.
Mm.
Lämna mobilen i bilen liksom och bara sitta och glo. Så kan jag säga, det som händer i huvudet där efteråt, det är det ni är ute efter.
Mm.
Den känslan är det. Så att, om ni inte vet vad vi pratar om, testa det.
Mm.
Och så känn efter precis efteråt. Den känslan ni har där, lugnet som blir i själen, alltså inuti. Och känslan som blir inne i skallen, det är den ni letar efter, det är den ni är ute efter.
Mm.
Och då är det medveten närvaro. Och det kommer också bli väldigt återhämtande för de allra flesta.
Mm.
Ja.
Så där tänker jag.
Ja. Mm.
Fan, om vi inte ska dra ihop avsnittet på det sättet.
Det ja, det så. Var fin avslutning.
Ja, jag tänker det. Vi pratar olika verktyg. Vi började med aktivitetsregistreringen.
Mm.
Tala om liksom, vad gör vi, vilken smärta har vi, vilken stress har vi, vilken energi har vi. Kopplar det till mat och bok. Därifrån gick vi till KEDS, Karolinska Exhaustion Disorder Scale, där vi då pratar om hur tröttheten manifesterar, eller hur stressen manifesterar sig i olika typer av trötthet och olika påverkningar av våra hjärnfunktioner, våra kognitiva funktioner. Vi gick därifrån till M3, mindre medel mest, sortera upp vilka aktiviteter och vilka uppgifter på dagen som tar lite energi, medel energi och mest energi. Och där då kan man då börja prioritera bort och prioritera upp för den delen. Vi pratade dessutom om en need to do och nice to do-lista. Det ska vara balansen mellan här. Finns det bara need to do, ingenting som är nice to do, så måste det in saker som är roliga att göra där. Och då får annan eller så göra need to do eller så får vi helt enkelt avstå dem just nu. Därifrån klev vi upp på analysverktyget. Nuvarande på kort sikt, förändringar på lång sikt och nuvarande på... På lång sikt så innebär det här och i framtiden så måste vi göra det här för att det ska bli annorlunda. Därifrån så gick vi till kedjeanalysen. Att dissekera ett problem, ett beteende eller en känsla som man inte riktigt tyckte om man inte riktigt förstod, det är ett väldigt effektivt verktyg. Det är också väldigt effektivt att göra det här på kvällarna. Om man till exempel ligger och ältar i sängen och huvudet inte slutar, gå upp, tänk klart. Gör en kedjeanalys och gå och lägger igen. Och en av pusselbitarna i den här lösningen är medveten närvaro. Förmågan att vara här och nu. Gör en sak i taget. Lär hjärnan använda sina sinnen igen.
Mm.
Och vara i fred i huvudet. Där har vi återhämtningen. Vi har också flera stycken avsnitt i podden här. Som handlar om mental återhämtning. Effektiva grejer. Som är liknande saker. Som ni har hört talas om idag. Fast lite på lite andra sätt. Lite andra vinklar och sådär. Jag tror att ni kommer gilla det. Ifrån Sävedalen. Caladrius gör vi sändningen i. Det är där vi jobbar. Caladrius.se om man ska komma åt oss på ett bra sätt. Tycker vi är asnice om ni vill göra. hör gärna av er och berätta vad ni tycker och tänker. Eller boka en konsultation så sätter vi oss ner på en kaffe och kolla vad vi kan göra kanske då.
Mm.
Ja. Mm. Ja, så ifrån Sävedalen säger Björn.
Och Anders.
Och Sofia.
Så säger vi hej. Bye.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.